Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Berlin, den 8 september 2005. En svart Mercedes stannar till framför en utrullad röd matta. Ut ur bilen kliver Rysslands president Vladimir Putin. Och där för att ta emot honom finns Tysklands förbundskansler Gerhard Schröder. De skakar hand, möts i en halv kram och ler mot fotograferna. De har en speciell relation, Schröder och Putin. Enligt historien fann de varandra när Putin i början av 00-talet bjöd in Schröder till sin privata bostad utanför Moskva i samband med ett statsbesök. Hos Putin ska de ha bastat och druckit öl. Ett umgänge som sägs ha slutat med att själva bastun börjat brinna. Men istället för att snabbt springa ut ska Schröder lugnt suttit kvar och druckit upp sin öl. Putin talar flytande tyska sedan tiden som KGB-agent i Dresden. Så det borde varit lätt för de båda männen att prata med varandra. Kanske delade de minnen från sina uppväxter där inne i bastun. Barndomen var för de båda fattig och tuff. Gerhard Schröder var ett av fem barn i en syskonskara som fostrades av en ensamstående mamma som var städerska till yrket. Putins uppväxt präglades av att hans två äldre bröder dog tidigt. En i barnsäng och en i difteri under Nazitysklands ockupation av Leningrad. Vladimir Putin föddes efter krigsslutet och växte upp i en enkel kommunal bostad med sin fabriksarbetande mamma och pappan som var militär. Nu kan både Putin och Schröder se tillbaka på en nästan ofattbar resa från botten till den absoluta toppen. De har blivit två av världens mäktigaste män. Den här dagen i Berlin går Schröder och Putin bredvid varandra på den röda mattan och går in i byggnaden där en presskonferens ska hållas. Männen gör ett synkroniserat hopp upp på scenen och den oväntat spralliga entrén får en kort susning att spridas bland åhörarna i lokalen. Putin och Schröder är på gott humör. För den här dagen är en milstolpe i det stora gasledningsprojekt som Ryssland så länge velat få till. Och nu ska det ske. Förutom Putin och Schröder är det här ett viktigt möte mellan tre andra mäktiga män. Det är tre vd:er. En på det ryska statliga gasbolaget Gazprom. En från industrijätten BASF. Och så vd:n för den tyska energidraken E.ON. Bolagen har förhandlat och diskuterat gasledningen i Östersjön i flera år. Nu har de kommit överens om de affärsmässiga ramarna för gasprojektet. De sitter på rad bredvid varandra och skickar en penna mellan sig. Och med svart bläck undertecknar de det avtal som ska förse Tyskland med miljarder kubikmeter naturgas och Ryssland med miljarder euro i decennier framöver. Så är det i alla fall tänkt. Från Third Ear Studio, det här är Uppgång och fall om Nord Stream, gasledningen som sprängdes. Jag heter Arvid Hallberg. Den här serien kommer gå att lyssna på gratis. Varje vecka släpper vi ett nytt avsnitt. Men du kan också välja att lyssna på hela serien direkt, utan reklam. För 49 spänn i månaden får du full tillgång till den här podden och alla andra program som vi gör på Third Ear Studio. Gå in på thirdearstudio.com eller läs mer i avsnittsbeskrivningen. Avsnitt 2. KGB, FSB, Stasi.
Det var mycket gatuhundar som sprang omkring. Det var lite sådär olustig stämning. Det var väldigt mörkt, det var dåligt belyst.
I september 1999 är Johanna Melén en 23-årig student från Sverige som nyss flyttat till Sankt Petersburg.
En stad som på många sätt fortfarande var under en slags uppbyggnad.
I Petersburg ska Johanna Melén läsa rysk litteraturhistoria på universitetet och hon har bestämt sig för att bo som ryska studenter gör. Hon har hamnat i ett enkelt studenthem vid fältet där de herrelösa hundarna driver omkring. Boendet är spartanskt och de flesta av de unga ryssarna som bor där har inte råd med något annat.
Min rumskamrat Olga fick mat, alltså grönsaker, skörden från datchan fraktad med någon lastbil som ändå skulle till Sankt Petersburg genom stora delar av det europeiska Ryssland. Och sen så lagade hon mat på det där under resterande delen av hösten, medan jag hade ju helt andra ekonomiska möjligheter. Så att väldigt fattigt, men samtidigt också väldigt spännande. En spännande tid när man inte riktigt visste vart Ryssland skulle ta vägen. Och det här var ju också en tid när många ryssar efter den första euforin kring Jeltsin och sådär verkligen avskydde sin ledare.
När Melén kommer till Ryssland i september 1999 är Vladimir Putin ännu inte president. Jeltsin sitter fortfarande vid makten. Men Putin har då nyligen blivit utnämnd till premiärminister. Och det är tydligt att Boris Jeltsin ser honom som sin efterträdare. I den ledande ryska affärstidningen Kommersant skrivs en halvt skämtsam artikel om Vladimir Putin. Skribenten menar att eftersom ingen vet speciellt mycket om denna Putin kan man lika gärna fråga stjärnorna om vem han är.
I Ryssland så har man ju alltid haft en stor tilltro till astrologin, och vid den här tiden så hade tidningen Kommersant en astrolog som man ofta bad kommentera också politiska händelser, Valeri Ledovski. Så att han fick också i uppdrag att för tidningens räkning ge sin spådom kring Vladimir Putin, då den väldigt okände nytillträdde premiärministern. När man läser den där spådomen så är det ju lite kittlande när vi har facit i hand. Så han beskriver Putin som en ledare som drivs av viljan till makt och av att kunna förändra världsskeenden. Man beskriver hur olika stjärnor och planeter står i förhållande till varandra vid tiden för Vladimir Putins makttillträde. Och han avslutar den här astrologiska spådomen med ord av slaget som att Vladimir Putin kan mycket väl bli en diktator som på allvar kommer att förändra situationen för folket i vårt land.
Bara några dagar efter att Johanna Melén flyttat till Sankt Petersburg sprängs ett helt bostadshus i Moskva. Först tror man att det är en gasläcka som orsakat explosionen. Men snart står det klart att det handlar om ett terrordåd. 92 människor som legat och sovit i sina sängar dör den där natten. 4 dagar senare smäller det igen i huvudstaden. Också den gången i ett helt vanligt hyreshus. På tv-bilder syns räddningspersonal i blåa overaller och orangea hjälmar gräva i rasmassorna och bära bort lik i svarta säckar. Den här gången dör 118 människor som också de låg och sov i sina sängar när huset exploderade. På 5 dagar har över 200 moskvabor dött i 2 olika terrordåd. Säkerhetstjänsten FSB går ut med vad de menar är orsaken. Det handlar om 2 bestialiska terrordåd beställda av tjetjenska rebellledare. Premiärminister Vladimir Putin står framför tv-kamerorna och säger att de skyldiga är galna hundar och ska behandlas därefter. Det går några dagar och så hittas 2 ton av det explosiva ämnet ammonal i källaren till ytterligare ett bostadshus i Moskva. Den här gången kan attentatet förhindras.
Vid den här tiden så uppmanades ju alla då att vara vaksamma och jag läste ju om det här i tidningen och det hade inte hänt i Sankt Petersburg men det väckte ju en stor oro hos alla eftersom de här husen var så till synes slumpmässigt utvalda och jag minns själv hur jag såg i änden av korridoren vid en trappavsats en resväska som låg där och jag gick väl och tittade lite på den där väskan och tänkte att nej, men det vore nog fånigt att säga till om den och sådär. Men sen så till slut så bestämde jag mig ändå för att gå till kvinnan som satt i vakten i huset och såg till så att inga obehöriga kom in där. Att ja, jag har sett den här, hittat den här väskan där nere. Skulle någon kunna, ja, jag vet inte. Men jag ville ändå säga till. Och jag blev väldigt berömd där för att jag hade varit så uppmärksammad och sådär. Men det var ju naturligtvis ingenting. Men bara det där är väl ett tecken på hur alla vid den här tiden var lite på tårna liksom och hade det här i bakhuvudet hela tiden. Att förskräckliga saker hände i Ryssland just vid den här tiden.
Så sker ännu ett terrordåd i en stad i sydvästra Ryssland. En lastbil fylld med sprängämnen detonerar in till ett bostadshus. 17 personer dödas. Premiärminister Vladimir Putin uttalar sig igen och nu kallar han Tjetjenien för ett enormt terroristläger och menar att sådana läger ska förintas.
Han talade om att man skulle hitta terroristerna var helst de befann sig, om det så var på toaletten och en slags jargong som visade Putin från någon slags folklig sida. Så att det där gjorde att han snabbt blev väldigt populär.
I slutet av september, månaden då alla de otäcka terroristdåden inträffar, kommer Putins och Rysslands svar. Nu inleds det som blir det andra Tjetjenienkriget. Det första hade slutat med ett misslyckande för Ryssland och Boris Jeltsin. Det här kriget, det som är Vladimir Putins krig, ska sluta i seger. Tjetjeniens huvudstad Grozny bombas fullständigt sönder och samman av den ryska armén. Och i Tjetjenien installeras Ramzan Kadyrov vid makten. Han är lojal med Putin och landet blir en lydstat under Kreml.
Bland många ryssar så var det här ändå någonting positivt i den bemärkelsen att man tog kommandot från Kreml i Moskva. Att man satte de här då påstådda terroristerna på plats på ett sätt som man då inte hade lyckats i det tidigare kriget.
När Vladimir Putin svärs in som president har hans popularitet skjutit i höjden. Det är ett fruktansvärt krig som Ryssland bedrivit i Tjetjenien. Men Putin har samtidigt visat handlingskraft och beslutsamhet. Hans kompromisslösa ledarstil är något som den ryska befolkningen kan luta sig mot efter det svåra och kaosartade 90-talet.
Det fanns en utbredd längtan efter någon som kunde få återskapa Rysslands rykte som en stormakt eller som någon som man kunde räkna med som man var tvungen att lyssna på i världen. Om man ser till de opinionsmätningar som gjordes vid den här tiden så är det också paradoxalt att se hur tydligt det var att det var liksom inte en demokrat man ville ha som ledare. Utan det var en auktoritär gestalt som kunde få skapa ordning i det Ryssland som många upplevde hade fallit tillbaka i ett enda kaos.
Terrordåden som skedde i Ryssland i september 1999 och Vladimir Putins agerande efter det brukar framhållas som Putins väg till makten och till folkets förtroende. Men det finns stora frågetecken förknippade med terrordåden. Vissa menar att det är den ryska säkerhetstjänsten, FSB, som ligger bakom sprängningarna. Ett par veckor efter de två bombdåden i Moskva, då över 200 personer dödades, sker något märkligt i en stad sydost om Moskva. Sent en onsdagskväll ser några boende i ett hyreshus hur en bil stannar till på gatan utanför. Bilens nummerplåt är dolt och de boende i huset ser hur några personer börjar lyfta ut stora vita säckar ur bilen de kom med. Säckar som de bär ner i hyreshusets källare. Hyresgästerna larmar polisen som kommer dit. Då är personerna med bilen redan försvunna, men i källaren står säckarna kvar. Det sticker ut kablar ur dem och en timer står och tickar. Alla boende i huset evakueras, bomben desarmeras och en tragedi är avvärjd. Enligt officiella myndighetskällor innehåller säckarna samma sorts sprängmedel som de bomber som briserat i Moskva. Men nu händer det märkliga. Den lokala polisen lyckas gripa de personer som sätts bära in säckarna i källaren. Men de gripna visar upp sina tjänstebrickor. Det visar sig att de är agenter på den federala säkerhetstjänsten FSB.
Efteråt så kom den dåvarande chefen för den ryska säkerhetstjänsten Nikolaj Patrushev ut och sa att nej, det var, ni kan vara lugna. Det var socker i säckarna, det var en övning planerad av säkerhetstjänsten. Och det där väckte ju enorma frågor. Först hade man ju sagt att det var sprängmedel. Sen visade det sig att det var socker, så vad skulle man egentligen tro? Så i och med den där händelsen så började ju den teori också födas som fortfarande många tror på och som vi vet inte svaret, att det också var säkerhetstjänsten som hade placerat ut sprängladdningarna också i de hus där de faktiskt exploderade och att det här var en stor plan som iscensattes för att kunna starta det här kriget och på så sätt få igång den här popularitetsspiralen för Vladimir Putin och helt enkelt föra FSBs tidigare högste chef till makten. Och det finns ju de som fortfarande tror att det var faktiskt det som hände.
I looked the man in the eye. I found it to be very straightforward and trustworthy. We had a very good dialogue.
Trots de frågetecken som väckts kring terrordåden och trots de övergrepp som Ryssland gjort sig skyldiga till i Tjetjenien är västvärldens syn på Vladimir Putin fortfarande positiv. Storbritanniens premiärminister Tony Blair ser Putins ledarskap som något bra inte bara för Ryssland utan också för hela världen. Och USAs president George W. Bush säger att han fått förtroende för Putin efter att ha fått en chans att se in i hans själ.
I was able to get a sense of his soul. I wouldn't have invited him to my ranch if I didn't trust him. These will be fruitful discussions.
Alltså sen Sovjetunionens sammanbrott så fanns det ju i väst en väldigt stark vilja och tro på att genom att samverka med Ryssland, att stödja Ryssland, att ha olika samarbeten, att det i sig skulle göra Ryssland till det slags demokratiska land som man trodde var en självklarhet efter kalla krigets slut och järnridåns fall.
Tack så mycket för det. 22 minuter i 7 är klockan. God morgon. Och imorgon blir frågan om den omstridda gasledningen genom Östersjön ett svenskt ärende genom att regeringen får en så kallad notifiering, en slags avsiktsförklaring från det rysk-tyska företaget Nord Stream på sitt bord.
Hösten 2005, i och med mötet i Berlin, har Rysslands president Vladimir Putin och Tysklands dåvarande förbundskansler Gerhard Schröder sett till att gasledningsprojektet kommit igång. Och i november 2006 startar en debatt i Sverige om Nord Stream. Diskussionen handlar främst om miljön i Östersjön. På havsbotten finns vilande tungmetaller.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
CSRD, ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Och ett par hundratusen ton kemiska stridsmedel. Bland annat behållare med senapsgas som dumpades i havet efter andra världskrigets slut. Ett gasledningsbygge riskerar att röra upp allt det där, med katastrofala följder för den känsliga Östersjömiljön, menar kritikerna. Men det finns de som även varnar för de säkerhetspolitiska riskerna.
Dels när det gäller den fysiska säkerheten så finns problemen med olyckor, problemen med terrorism. En sån här ledning skulle kunna utgöra en måltavla helt enkelt.
Förutom att gasledningen i sig skulle kunna locka till sig terrorister finns farhågor om att Ryssland har andra, mer dolda idéer vid sidan om att sälja gas.
Ryssland etablerar ett vitalt intresse mitt i Östersjön. En sån här ledningsdragning kan, om man vill, så går det naturligtvis som en underrättelseplattform.
Nord Streams tekniska chef, Dirk von Ammel, skrattar åt tanken på att gasledningen skulle kunna användas till spioneri.
We're just building an ordinary good old fashioned steel pipe and you don't need that if you want to do spionage in today's world.
Det finns egentligen inte mycket som den svenska regeringen kan göra för att stoppa gasledningsbygget i Östersjön. Frågan har varit aktuell för två olika regeringar. Först den socialdemokratiska under Göran Persson och sen den borgerliga då Fredrik Reinfeldt var statsminister. Ingen av de två regeringarna har egentligen velat ha någon gasledning. För Sveriges del är det ointressant med naturgas. Det är trots allt en fossil energikälla och sådana ska Sverige fasa ut enligt ett miljöpolitiskt beslut som fattats redan på 80-talet. Men en gasledning kan alla stater bygga om det görs på den så kallade kontinentalsockeln, så länge den inte dras på en annan stats territorium. Om bara Nord Stream kan leva upp till de omfattande miljökrav som ställs är det fritt fram att börja bygga. Nord Streams ledning vill vara säkra på att Sverige inte sätter käppar i hjulet på mångmiljardbygget. För även om Sverige inte kan stoppa bygget kan tillståndsprocessen dra ut på tiden om Sverige skulle komma med invändningar. Nord Streams vd heter Mattias Warnig och han hör någon gång under 2006 eller 2007 av sig till den pensionerade diplomaten Sven Hirdman och ber om ett möte.
Han var hemma hos mig av någon anledning någon gång. Tillsammans med då den som blev svensk ledare för här, alltså gamla direktören i Handelsbanken. De lobbade ju då mot svenska regeringen i det här skedet när man inom departementen höll på att undersöka om man kunde hindra det.
Hem till Sven Hirdman kommer Lars Grönstedt, tidigare handelsbankschef som nu agerar konsult åt Nord Stream i Sverige. Och så vdn Mattias Warnig. Han är personlig vän till Vladimir Putin. Och precis som den ryske presidenten har han också en bakgrund inom underrättelsetjänsten. Mattias Warnig jobbade under ett par decennier för den ökända östtyska säkerhetstjänsten Stasi.
Han är östtysk, han är Stasi. Han och Putin kände varandra, du vet, allt det där. De har då firat födelsedagskalas och pussat tillsammans. Allt det där vet jag ju förstås. Och Warnig var ju då som sagt... Han hade sina kontakter med ryska ledningen och han var chef för det hela. Men inte otrevlig på något sätt. Nej, nej.
Mattias Wernig som sitter där i vardagsrummet i Sven Hirdmans radhus i Bromma gick under kodnamn Arthur som Stasi-agent. Han ska ha ägnat sig åt industrispionage i Västtyskland, rapporterat hem om landets energisektor, om teknikföretag och banker. Wernig och Putin ska ha lärt känna varandra under 80-talet då Putin var KGB-agent i Dresden. Enligt medieuppgifter ska de båda arbeta tillsammans med att rekrytera informatörer i Västtyskland. Uppgifter som Wernig har förnekat. Ex-spionen frågar om den tidigare Rysslands ambassadören Sven Hirdman har några råd att ge i den kommande processen.
Jag förklarade väl vad läget var i Sverige, att vi använder inte själva gas och det finns den här inställningen att man ska bli fossilfri och så vidare, va? Men att det finns inga internationella hinder mot att lägga gasledningen där, respektive att vi hade vårt nära förhållande till tyskarna, så det var osannolikt att svenska regeringen till syvende och sist skulle försöka hindra det hela politiskt. Och det var inte frågan om att de skulle anställa mig eller något sånt där, det skulle jag inte vilja heller, men det var inte frågan om.
Sven Hirdman kommer vid den här tiden uttala sig positivt om projektet. Bland annat under försvarskonferensen Folk och Försvar 2007, då han tonar ner riskerna med Nord Stream. Hirdmans inställning kritiseras i medierna. I Svenska Dagbladet blir rubriken "Han gillar rysk gas".
Stör mig inte alls, jag tycker det är ett helt riktigt projekt. Det stör mig inte på något sätt.
Hade du något intresse för eget?
Nej, noll. Noll. Jag har inte blivit anställd, jag har inte fått några pengar. Noll alltså.
Var liksom det här som skrev att du var en ivrig förespråkare?
Och... Ja, men jag tycker det är positivt. Alltså, jag tycker det är... Jag vill se fred och framstånd och framsteg och välstånd i Sverige. Jag vill att det ska gå bra för Ryssland, för Tyskland och sådär. Och jag tycker det är en bra idé. Det var en bra idé det här att Ryssland och Tyskland samarbetade i energifrågor. Och jag tycker gas är en bra energiråvara. Så jag har inga som helst problem med det.
Under 2007 drar Nord Stream igång en skärmoffensiv mot Sverige. De satsar framförallt på Gotland, där de börjar strö pengar omkring sig. Gotlands museum får flera miljoner, bland annat för att få upp en 1500-tals kanon från havsbotten. Slite hamn på norra Gotland rustas upp för 70 miljoner. Det är Nord Stream som står för kalaset och den nya kajen får det inofficiella namnet Putinkajen. Och så får en forskare på Gotlands högskola 5 miljoner till ett forskningsprojekt om en speciell fågelart. Professorn hade tidigare uttryckt sig kritiskt mot Nord Stream. En utredning om mutbrott inleds men läggs efter en tid ner. Samtidigt som allt det här pågår har Nord Stream lämnat in en så kallad miljökonsekvensbeskrivning. Det är precis som det låter, en slags redovisning om hur bygget kan tänkas påverka miljön i Östersjön. Och efter en tid får Nord Stream tummen upp.
Nu har tre länder sagt ja till Nord Streams ansökan om att få lägga en dubbel gasledning i Östersjön från Finska viken till Tyskland. Både den svenska och den finska regeringen godkände idag att ledningen byggs inom ländernas ekonomiska zon. Och Danmark sa ja för några veckor sedan.
I början av november 2009 får Nord Stream sitt efterlängtade klartecken. Bygget kan börja. Men det finns de som protesterar.
De baltiska ländernas regeringar är bekymrade över att Sverige och Finland igår sa ja till Nord Streams gasledning i Östersjön.
Många balter misstänker att avsikten med Nord Stream är att kunna strypa gasleveranserna till de här länderna utan att det drabbar väst. Det ökar Rysslands möjlighet att utöva påtryckningar mot sina närmaste grannar.
De stater som tidigare varit ockuperade av Sovjetunionen ser Nord Stream som ett sätt för Ryssland att på flera sätt stärka sin makt och sitt inflytande, inte bara i Östersjöregionen utan i hela Europa.
We have the feeling that this is not uniting Europe more but rather disintegrating Europe.
För Ryssland är naturgas inte bara en handelsvara, det är också ett maktmedel. Det finns många exempel på hur Ryssland tidigare använt gaskranen för att utöva påtryckningar på andra stater. alltid har handlat om att strypa gasen till exempelvis Ukraina när landet inte gjort som Gazprom och i förlängningen Ryssland velat. Det har också handlat om att ge bort gas, vilket Ryssland har gjort till utbrytarrepublikerna Transnistrien i Moldavien och till Abkhazien och Sydossetien i Georgien. Med gas kommer också makt. Och med Nord Stream kommer Ryssland ha en direktledning till Tyskland utan att behöva passera andra länder som Ukraina.
Genom att bygga Nord Stream så minskar man ju behovet av Ukraina. Men jag visste att det var ett geopolitiskt spel.
Marinbiologen Ola Oskarsson. Han som med sitt företag Marin Mätteknik är involverade i bygget av Nord Stream förstår att det finns andra intressen för Ryssland än bara det affärsmässiga med att bygga nya gasledningar till Västeuropa. Men under den här tiden finns fortfarande en tro på att Ryssland är på väg i en demokratisk riktning, trots att landet bara ett år tidigare gått in med trupper i Georgien.
Witness the terrifying aftermath of a Russian airstrike on one Georgian town. Apartment blocks were left burning. Survivors lay blooded, squatting in the rubble of their destroyed home.
Mellan 2008 och 2012 har Putin tagit ett steg tillbaka. Och under de åren är Dmitrij Medvedev president. Det blir några år av politiskt töväder där relationerna mellan flera västländer och Kreml förstärks. I efterhand brukar kriget i Georgien lyftas fram som en händelse då omvärlden borde förstått vart Ryssland var på väg och därför reagerat mycket starkare än vad man gjorde.
Russia has launched a full-scale military invasion of Georgia.
Det korta Georgienkriget slutade med att Ryssland knöt utbrytarregionerna Abkhazien och Sydossetien till sig. Och Georgien förlorade därmed en femtedel av sitt territorium. Väst såg allt det här ske, men det fick inga större konsekvenser för Ryssland.
Tvärtom så välkomnades ju Ryssland mer och mer in i värmen här vid den här tiden. Så att det är ju många som säger idag, men också 2014, att Georgien var ett tecken på vart vi kan vara på väg, och att om omvärlden hade reagerat annorlunda då så hade vi kanske inte sett den utveckling vi ser idag kring Ukraina.
I schweiziska Zug ligger Nord Streams huvudkontor. Det är därifrån hela operationen i Östersjön styrs och planeras.
Då bestämde vi oss för att åka ner till Schweiz och prata med dem, bara för att vi hade ju märkt att det där med att mäta Östersjön är inte så lätt.
Ola och kollegan på Marin Mätteknik AB har haft kontakt med Nord Stream tidigare. Och nu har de förstått att om de ska få vara med vid bygget av gasledningen gäller det att visa framfötterna. De hoppas på att kunna få det kontrakt som handlar om att kartlägga de delar av Östersjöns botten där stålrören planeras att läggas ner.
Så sa de, nej, men allting är redan gjort. Vi har haft ett ryskt bolag som har mätt hela korridoren. Allting är klart, det är bara att lägga den.
De får höra att jobbet redan är gjort. Gasledningens planerade rutt på havsbotten är redan sonderad. Då får Olas kollega något som i efterhand skulle kunna beskrivas som en försäljningsmässig snilleblixt. Ola och hans kollega känner väl till Östersjöns botten och dess hemligheter. De har till exempel varit med och hittat den försvunna DC-3:an. Det var ett svenskt signalspaningsplan som sköts ned av sovjetiska stridsflygplan en juninatt 1952. DC-3:an med besättning var försvunnen i över 50 år ända tills Ola Oskarsson med flera hittade vraket på botten. Bredvid planet fanns då flera gamla sjöminor som var tvungna att desarmeras innan flygplansvraket kunde bärgas. Och det är just sådana minor som Olas kollega kommer att tänka på där på Nord Streams kontor.
Jag säger min kollega, jag kan aldrig glömma det, sen så här: okej, så ni har mätt hela korridoren. Har ni hittat någon mina? Nej, Det är lite konstigt. Det lades 150 000 miner under första och andra världskriget. 75 000 av dem är svepta. Resten ligger kvar. Det är ju väldigt konstigt att ni inte har hittat någon.
Va?
Det var så vi sålde det om det.
Nord Stream inser att de inte varit tillräckligt noggranna med sin undersökning av havsbotten. Ola Oskarsson och Marin Mätteknik får uppdraget att med sina avancerade instrument ta fram kartor och spränga gamla minor som ligger i vägen.
Det var ju många som jobbade hos mig. De har ju gjort lumpen som dykare eller minörer. De kan ju de här sakerna, men det tror ju ingen annan på. Så de var tvungna att kalla in några engelsmän som kladdade. Men på rysstvatten så sprängde ju ryskarna sina minor själva. De hade en mycket bättre teknik fast den var primitiv. Engelsmännen körde med små riktade laddningar, men problemet med det var att om du har en riktad laddning och inte siktar mitt på dynamiten, så det fanns ju ställen när vi fick spränga igen och igen och igen. Det gör bara ett litet hål. Medan ryssarna, de hade en ICA-kasse full med TNT, en tändare, och sen lade den bara på toppen på minan. Det var ju sån tyngd i den smällen. Den gick ju alltid av.
De upptäcker över 40 sjöminor som ligger i vägen för gasledningen. Och på en film Ola Oskarssons kollegor tagit syns hur en stor del av havet lyser upp och en vattenpelare reser sig när en av alla minor detonerar. Marin Mättekniks uppdrag är att se till att en 15 meter bred korridor på havsbotten är helt rensad och säkrad för alla de tusentals stålrör som ska läggas ner där. Det är utan jämförelse det största kontrakt som Ola Oskarssons bolag någonsin fått. Under de år Marin Mätteknik arbetar med Nord Stream växer bolaget från 50 till 220 anställda.
Vi omsatte mellan 450 och 200 miljoner om året.
Det är en affärsmässig framgång. Men det finns också ett annat värde i att jobba med Nord Stream. Ola Oskarsson är glad över att få vara en del av ett så professionellt projekt.
Det var en italienskt läggningsfartyg. Det var de bästa ingenjörerna, det var det bästa stål. Det var liksom bra rätt igenom. Det var väldigt svårt att tänka mig att det är sämre än någon annan gasledning. Förmodligen bättre, för ryssarna hade mycket pengar. Jag var jättestolt.
Rören som läggs ner är 1,2 meter i diameter. De väger 24 ton styck. Och det behövs 200 000 rör för att täcka de 120 milen från Ryssland till Tyskland. Rören transporteras ut på stora specialbyggda rörläggningsfartyg. Där står sedan svetsarna och sätter ihop rören i varandra på ett löpande band. Varje svetsfog måste vara perfekt och de kontrolleras med ultraljud. Sen täcks röret med ett skyddslager av cement innan det sakta rullas ut från aktern på fartyget och försvinner ner på havets botten. Allt det här görs två gånger, för Nord Stream 1 är egentligen två rörledningar som går parallellt bredvid varandra. I november 2011 invigs Nord Stream 1 i tyska Lubmin. Framför ett stort hjul som ska symbolisera en gaskran står Tysklands förbundskansler Angela Merkel. Bredvid henne Rysslands president Dmitrij Medvedev. Angela Merkel och Dmitrij Medvedev snurrar på hjulet och gasen börjar flöda. Nord Stream 1 har invigts. I Ryssland kommer Vladimir Putin snart återta presidentposten och bygget av ytterligare en gasledning påbörjas. Den får namnet Nord Stream 2 och kommer sprängas i luften i ett sabotage. Du har lyssnat på Uppgång och fall om Nord Stream, gasledningen som sprängdes. Arkivljuden är hämtade från SR och AP. Jag heter Arvid Hallberg. Producent är Anna Åkerlund. Ljudmix Gustav Sondén. Ansvarig utgivare Martin Jonsson. Vignetten gjordes av Anne Skog Obel. Thank you.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.